ser en ostronlarv ut? Ja, det får vi veta i Naturmorgon från den 18 april 2026. Som också handlar om hur vanliga stora ostronrev var för länge sedan och varför de försvann. Och så besöker vi familjen Albinssons gård i Skåne. En oas för grodor, fåglar och insekter. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och fältreporter Lisa Henkov, du är i norra Bohuslän idag. God morgon.
God morgon, god morgon.
Tänkte att du ska ge oss en bild av våren på Kärnö. Eller ja, du är kanske inte ens på Kärnö, du kanske är i vattnet redan.
Jag står precis på strandkanten mellan Kärnö och Vanarna. En liten långsträckt kobbe här utanför. Och jag tänkte att ejdrarna skulle sjunga nu, men istället kommer en öringfiskare puttrande med sin lilla båt här i. Och morgonen är så där stilla som det bara, ja, kan det vara så här stilla? Havet är spegelblankt.
Ja,
ja, men ejdrarna.
Ja, jag hörde en liten. Ja, ja. De kanske kommer igång, Lisa. Så fort vi börjar prata sen kommer de komma igång.
För det är några ejdrar som ligger här framme. Men vi ska inte ägna oss alls åt ejdrar. Även om ejdrar kanske är intresserade av dagens ämne som är ostron.
Oh, där hörde jag en kuling. En hanne. Oh, det är roligt. Eller fint. Det är ganska finstämt.
Tycker att kråkan också är finstämd. Den gillar också ostron. Det har jag noterat här.
Jepp. Ostron ska det bli. Jag skulle också säga det att tålamod och envishet är nog en gemensam nämnare för flera av ämnena och personerna vi ska möta idag. Som Karl-Erik Johansson. Han har i kanske 15 år önskat sig att han skulle få en mistel och gro på något av hans äppelträd. Hur har han gjort? Varför vill han det? Och hur har det gått? Det ska vi strax höra om. Och samma sak med lyssnaren Maria Lien på Västkusten. Hon har jäckats av ett fågelläte i 2 år nu. Det frågetecknet vet jag att vi kommer kunna räta ut. Och sen i vår andra timme ska vi besöka familjen Albinsson. Deras gård är gjord så att flera grodarter ska trivas. Men deras mångfaldsprojekt gäller numera också växter, fåglar, insekter.
Sen är det ju andra, vi har ju humlepälsbin där också som också behöver vatten när de bygger sina bon i leran.
Det har blivit ett stort artprojekt, gården utanför Tommy Lilla. Det är lite av innehållet i Naturmorgon idag. Har man något på hjärtat så går det ju fint att höra av sig till naturmorgon@sverigesradio.se eller på de sociala medierna där vi heter Naturmorgon. Men när man säger ostron så kan det ju säkert ge tankar till någonting man kan äta eller till vassa vackra skal som finns på stränderna. Men vad är ostron för ett djur egentligen? Det är ju naturligtvis naturmorgonvinkeln på det här ämnet. Och fältreporter Lisa Henkov finns långt upp i norra Bohuslän, utanför Kärnö. Och säkert med en massa ostron vid fötterna.
Ja, faktiskt. Det är en grusig botten här. Grus och sand, men också som lyser upp verkligen ljusa ostronskal och ostron. God morgon, Åsa Strand.
Ja, men god morgon.
Du jobbar på Länsstyrelsen här i Västra Götaland men har ägnat jättemycket åt ostron.
Ja, precis. Jag jobbar ju som marinförvaltare nu men har jobbat med ostronforskning innan det i 15 år.
Men hur kan man fastna för ostron på det viset?
Ja, men de är ju fascinerande. Det börjar mer som en vanlig forskartjänst. Men jag är ju lite sån att ju mer jag jobbar med en organism och ju mer man lär sig och ju mer man förstår om den, desto mer fascinerande är det ju. Och nu är jag ju helt hooked. Liksom.
Nu är ostronen centrala.
Ja, jag har en kompis som brukar kalla mig för ostrondrottningen.
Det var inte dåligt.
Nej, jag vet.
Och du har ju lyckats här, för att här finns det ju ostron ganska nära där du bor.
Ja, jo, men verkligen.
Och ostron, för den som inte vet, nu när jag tittar ner här på vattnet, då ser jag en liten tångruska där och så sitter den på något lite randiga skal och så ligger det skal där, lite platta och lite vågiga och lite olika. Ja,
ja, ska vi plocka upp dem och kolla lite på dem? De har ju några olika varianter av ostron här faktiskt, det är lite kul. Så de som du såg där i det här stora klustret, många som växte tillsammans och de här lila ränderna och ganska vågiga skal, det är en främmande art som kallas för stilla havsostron, som kom hit då ungefär 2006 i väldigt stora mängder. Men det här andra ostronen som jag håller i nu, som är lite rundare och har lite mer fina vågor på skalet, det är vårt inhemska platta ostron.
Ja, och det är inte alls lika vasst heller i kanterna, va?
Nej, nej, det är lite mjukare. Stilla havsostron är väldigt, väldigt vassa. Nästan som rakknivar liksom.
Ja.
Medan våra platta ostron är, de kan också vara vassa, men inte på samma sätt.
Och du har till och med riktigt rejäla handskar.
Ja, jo, men det har jag alltid när vi håller på med ostron, just för att de är så vassa och man får skärskador om man håller på att hantera dem annars. Det har jag fått många gånger, så vis av erfarenhet.
Så har du med dig,
ja, men precis,
på dig handskar. Mm. Och så håller du också i en kniv. För det är någonting med ostron, de håller ihop skalen. Så man har inte en chans att se själva det levande.
Nej, ja, man kan se lite av det. För man snorklar och ser ostron som glipar lite och filtrerar. Då kan man ju se kanske in lite och man kan se manteln till exempel. Men jag tänkte att vi skulle faktiskt ta och öppna ett.
Ja.
Och titta lite på hur det ser ut inuti. Jag tänker att jag tar det här som är lite mindre.
Mm.
De här stora kan vara lite bökiga. Så nu sätter jag in kniven här, det kallas för umbo.
Ja, det är liksom spetsen där.
Ja, men precis. Ostronet är ju de stilla havsostronen. Ja, det är nästan droppformat, precis. Och så sätter man in kniven precis vid umbo, vid själva liksom låsmekanismen. Ja. Där skalen sitter ihop. Och så ska man ha den kupade sidan neråt, för det är ju själva undersidan av ostronet. Och då sitter liksom muskelfästet upp till höger längs med skalet.
Ja.
Och nu var det här väldigt lättöppnat. Du ser att det har blivit lite vitt och fransigt här. Så jag har faktiskt brutit sönder skalet. Så muskelfästet var så starkt så att det fick med sig en bit av skalet när jag öppnade nu.
För det är egentligen en supermuskel där då?
Ja, det är en supermuskel, absolut. Och det gör ju att ostronet kan hålla sig stängt väldigt, väldigt länge när det blir exponerat för luft. Eller om det blir förhållande i vattnet som den inte trivs med.
När vi var här igår, då låg det i luften.
Då låg det i luften, då var det lågvatten.
Då var det ännu lägre vatten.
Ja. Ja. Och det är inte något problem. Det här är ju, stilla havsostronet är ju en tidvattensart. De är vana vid att leva i, ja, men i miljöer där det först är vatten och sen så vandrar vattnet ut och så kommer det tillbaka i en cykel. Så här i Sverige har vi inte riktigt samma typ av miljö. Vi har lite tidvatten som kommer och går, men de stora vattenståndsskillnaderna drivs ju av vädret. Om det är högtryck eller lågtryck, om det blåser mot land eller från land.
Så de måste klara det också?
Ja, precis. Jo, och köper du ett ostron så kan du ju ha det 2 veckor i kylen utan att det händer någonting. Så att de är väldigt ihärdiga. Liksom. De klarar av att hålla det här. Hålla skalet stängt väldigt länge.
Ja. Och då är de ganska skyddade där inne.
Ja, absolut. Ja, då kommer ju ingenting åt dem.
Nej. Då har de sin egen lilla miljö.
Ja, precis.
Men det är inte bara foten eller muskeln.
Muskeln, nej, precis. Utan de har någonting som kallas för mantel. Och du ser den här lilla mörkbruna kanten som går runt. Du har själva skalet i botten och sen så har den här mörkbruna kanten. Det är manteln. Och det är liksom en hinna som ligger mellan skalet och själva djuret.
Ja.
Och sen om man lyfter lite på manteln här så kan du se det här som ser lite flikigt och fransigt ut.
Ja.
Ser du det här? Det är gälarna. Så det här är musslor och ostron. De är ju filtrerare så att de filtrerar in vatten eller suger in vatten. Och sen så tar de hand om partiklarna som finns i vattnet. Mikroalger, små växtplankton som flyter runt. Det är det de äter. Så det fastnar
på
gälarna.
Men de också andas med gälarna.
Ja, precis. Och gälarna används också för att ta upp syre.
Ja.
Ja. Men när de då har filtrerat De här partiklarna fastnar de på gälarna och så transporteras de hit till den bakre änden av ostronet. Och du ser att det är lite mörkbrunt här. Ja. Precis, ja. Så det är själva matsmältningskanalen. Och där tas ju all mat om hand. Och sen så, ja, det är väl egentligen så ett ostron fungerar. Sen har de ju naturligtvis ett litet hjärta.
Ja,
det är inte så stort, nej, men det finns. Mm. Och sen ovanpå när de ska föröka sig, ovanpå manteln här, så sitter gonaderna, kallas det. Det är de strukturer som bildar ägg och spermier.
Ja.
Ja. Så när ostronet är lekmoget så kommer, nu är det ju lite så här bärsaktigt, men då kommer hela den här översidan vara alldeles vit.
Oj.
Ja, och när det är moget och redo att släppa sina ägg eller sina spermier, då är det, om man till och med om man punkterar den här vita hinnan liksom, så kommer det bara rinna ut gameter. De blir ganska slabbiga då. Så att, då är det inte så himla roligt att äta ostron.
Nej.
Nej.
Men det tycker du egentligen inte. Du skulle inte vilja slurpa i dig det här heller.
Nej, jag är inte så förtjust i råa ostron.
Nej,
men jag gillar dem tillagade.
Ja, men liten inblick här i ostron som alltså med de här gälarna både andas,
ja,
och äter.
Precis.
Och också lite grann har könscellerna där på något vis.
Ja, inte så småningom. Men så småningom. För där här har vi en skillnad mellan vårt inhemska platta
ostron. Och det får vi gå vidare med nästa gång.
Okej, ja, okej.
Ja, tack så länge. Lisa Henkov som alltså är fältreporter vid Tjärnö idag. Tillsammans med Åsa Strand som är marin naturvårdsförvaltare på Kosterhavets nationalpark. Och ämnet för dagen är ostron. Den trägne vinner och den som väntar på något gott och så vidare. Till vår naturpanel i december 2020 hörde Karl-Erik Johansson av sig. Han bor i Västeråker, sydväst om Uppsala. Och han hade i flera års tid försökt få mistel att gro på äppelträd. Ni vet den här växten man kan hänga upp vid jul och så. Om man ställer sig under den så kan man alltid hoppas på en julkyss. Mistel är en växt som växer på, alltså är parasit på träd. Men Karl-Erik, han hade inte fått det här att fungera. Och botanist Sofie Olofsson sa bland annat så här. Fröna måste vara färska och fräscha och...
prova lite olika träd och olika ställen att sätta det på. För att det är ju så här, trädet försöker ju försvara sig mot den här parasiten. Så att det skiljer mellan arter men också mellan individer, vilka som är mottagliga helt enkelt. Så prova på flera ställen och på flera olika träd. Det är ju en ganska låg procent som ändå blir till en ny planta. Så man får ju ha lite tålamod. Man ser ju de här två fästskivorna sticka ut efter några veckor, kanske månader, lite beroende på temperaturen ute. Och sen så, ja, det dröjer ju ett, kanske 3-5 år innan man ser misten utveckla små blad. Så där får man ju vänta. Jag vet inte hur länge du har hållit på.
Jo, jag har nog hållit på mer än 5 år i alla fall. Och försökt varje år. Och jag har försökt på 3 olika äppelträd. Men jag kanske borde försöka på rönn också.
Mm. Det där var 2020. Men nu är Karl-Erik Johansson med oss igen. God morgon, Karl-Erik.
God morgon, Jenny.
God morgon. Hur har du det?
Jo, tack. Bra. Det är fint väder här. En härlig morgon.
Ja. Du, nu har det hänt grejer i mistelbranschen.
Ja, det har ju det.
Berätta.
Ja, jag kanske ska tillägga då att vi bor i närheten av Vik slott. Och där finns det dels en naturpark och så finns det en slottsträdgård. Och i slottsträdgården där har man bland annat en massa äppelträd. Och när jag var ute och gick i parken där så såg jag då för 15 år sedan att det fanns en mistel på ett av äppelträden. Så då kontaktade jag trädgårdsmästaren där som berättade hur hon hade gjort för att få den där misteln på plats. Hon hade alltså planterat en kärna på trädet.
Mm.
Och då tänkte jag att jag måste göra likadant. Så jag började då med att ta mistelkvistar som man kan köpa i närheten av omkring jul.
Mm.
Och så sparade jag dem där fram till våren och så satte jag ut dem. Och på ganska många ställen då, som jag berättade då i förra programmet. Men det hände ingenting. Jag fick inte någonting att gro. Så jag fortsatte med det där och gjorde som Sofie Olofsson sa. Jag satte ut kärnor på många olika träd och till och med på olika trädslag. På rönn bland annat. Och på flera äppelträd i vår egen trädgård. Och den nya trädgårdsmästaren vid Vik ville också att jag skulle försöka plantera in på flera träd i Vikparken. Så det gjorde jag under ett par, tre års tid. Och jag fick också i den egna trädgården fick jag några frön att åtminstone börja gro. Det växte ut som en sån här så kallad groddslang ifrån fröet. Och så kom det anlag till hjärtblad. Men nästa säsong hade de tynat bort och det fanns ingenting kvar. Och när jag hade hållit på med det där väldigt mycket, jag hade ju säkert planterat in frön på kanske 15 olika träd och kanske 10 frön på varje träd. För att jag tror det var Sofie Olofsson, eller också var det var en man som kontaktade mig efter att ha hört det där programmet och hade tips och förslag om hur man kunde göra. Och han sa att man skulle plantera ut på många olika ställen bredvid varandra, så det gjorde jag också. Men ingenting hände. Nej. Så till slut gav jag upp.
Ja.
Men så här i vintras när jag var ute och åkte skidor så har jag ett spår som går alldeles på utsidan av våran tomt där det står ett par äppelträd där jag hade gjort försök. Och till min stora förvåning när jag tog en liten paus så råkade blicken falla upp i kronan på det mindre av äppelträden som står där. Och där sitter en mistel.
Berätta, hur ser den ut, den lilla plantan nu då?
Ja, jag tror jag skickade en bild till er så ni kan se den.
Ja.
Den är ungefär 5 cm hög och det kommer från flera olika ställen, så det ser ut som det är flera frön som har grott i närheten av varandra.
Verkligen trägenhet här, men det sa ju Sofie också, det kan ta år innan man ser. Ja, de gröna skotten.
Ja, hon hade rätt där.
Ja.
Ja, det var lite kul.
Vad kände du då när det liksom, för du hade gett upp och nu fanns det en mistel?
Ja, jag blev varm i hjärtat.
Ja. Varför har du hållit på med det här så länge? Varför vill du ha mistel på träd?
Ja, jag är ju intresserad av trädgård och jag är intresserad av olika ovanliga växter. Och jag har alltid fascinerats av just misten. Jag har ju sett den på många andra ställen söderut i Frankrike till exempel. Och den är ju väldigt häftig. Och så, ja, det var en utmaning också att kunna göra det. Och det tycker jag är lite kul.
Mm. Och nu är du i mål, ja. Mm.
Ja, nu är jag i mål. Jag har ju en hemsida som heter Kaggens natursida. Om man där går in på trädgårdsdelen och så söker på mistel eller tittar på mistel i listan så finns det en massa bilder på mina försök. Det finns bilder på mistlar från andra ställen i världen. Och så finns det en bild på den nya misten nu då.
Ja, jag säger bara grattis.
Tack så mycket.
Ja, och tack för att vi fick vara med på den här resan. För nu har vi ju alla lärt oss hur man i så fall vill göra om man vill härma dig, Karl-Erik.
Ge aldrig upp.
Nej, ge aldrig upp. Det är bra. Tack ska du ha, en fortsatt fin lördag.
Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt att få vara med i ett väldigt fina program.
Tack snälla du. Ha det gott.
Tack så mycket.
Hej då. Hej. Ja, det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det är dags att ta reda på svaret på förra veckans naturfråga. Så här var den formulerad. Nu söker vi en amerikansk snabblöpare. I sprint kan den komma upp i nästan 100 km i timmen på sina klövar. Den har inget med matbestick att göra, även om det låter så. Kanske kan du se den beta bredvid bison på prärien eller i västra USAs halvöknar. Rätt svar är gaffelantilop. Och vi har dragit 3 vinnare. Hans Larsson i Dallahjärna får en termos. Tygkassen går till Gunilla Vidstige i Borgholm. Och Eva Lindelöv i Spånga vinner Naturmorgons tygmärke. Grattis! gaffelantilop. Magnus Månsson i Västerås har kommit fram till rätt svar så här. Snabblöpare och klövar pekar mot hjort eller antilop. Bestick är mest troligt gaffel. Det finns både gaffelhjort och gaffelantilop. Den förra dock endast i södra Sydamerika, medan den senare finns i västra Nordamerika, främst på de stora prärierna bredvid bison. Gaffelantilopen är dessutom en verklig sprinter, men kan även löpa fort i flera kilometer, så den blir mitt svar. Gunnar Brusman Ritzén i Norrköping skriver: jag har fått för mig att det är världens näst snabbaste landlevande djur. Den ska ha blivit så snabb eftersom den var tvungen att springa ifrån den amerikanska geparden som numera inte finns kvar. Ja, men jag kollade lite bra. Det verkar ju vara precis så. Av snabbfotade däggdjur så är ju geparden allra snabbast och gaffelantilopen kommer därefter. Vad som fick den så kallade amerikanska geparden att dö ut för 13 000 år sedan eller så, det är inte entydigt, säkert många olika saker. Men man vet att amerikansk gepard, som inte var någon gepard, åt gaffelantiloper, som alltså inte är några antiloper. En av vinnarna, Gunilla Widstig i Borgholm, hon är en av de som skriver om ett eget möte med de här djuren. För 15 år sedan gjorde jag och min dotter en bilresa tvärs över USA från Kalifornien till South Carolina. En verkligt häftig resa. Och i ett indianreservat i New Mexico träffade vi på de här pampiga djuren med sina vita rumpor. Och de var helt orädda. Vår reporter Thomas Öberg, han var på bilresa genom de flacka halvöknarna i Utah i USA när han fick syn på fyra betande gaffelantiloper. Så han och medresenären, biologen och filmaren Bo Landin, stannade bilen i vägkanten.
Ja, men här nu är vi i södra Utah och här är ju landskapet. Nu är vi borta från de klippiga bergen och Wasatchbergen och i det platta landskapet i södra Utah. Och vi har ju åkt igenom det här nu någon timme och jag har sagt till dig hela tiden att håll ögonen öppna i det här platta landskapet, för har vi tur så får vi se gaffelantilopen. Och jag hade nästan givit upp när vi helt plötsligt nu är det fyra stycken som går på den här torra marken bredvid vägen. Och de är så otroligt vackra. De heter ju antilop, men de är ju inte antiloper.
Och de heter pronghorn på engelska alltså. Och prong, ja, det är gaffel.
Ja, det är
klyka eller så.
En klyka som utgår. Deras horn ser ju ut så. Och de är Nordamerikas snabbast, så att när de tar fart så är det inga utan de andra hjortarna som hänger med. Titta nu går de. Det är nästan som sandöken bredvid vägen här, de fyra stycken som vi tittar på nu. Vackert, vad ska vi kalla det? Vita under kroppen och bruna på över ryggen.
Och en vit svans, rumpan där bak.
Den är ju väldigt vit när de vänder baken till. Och så.
Färgen är lite som ett rådjur, men inte så rödbrunt. Nej. Utan ganska ljusbrunt helt enkelt.
Och det smälter ju in i den här sandiga miljön, som är den torra miljön. Så det är ju deras kamouflage. De behöver inte vara prickiga, för de har inget att skydda sig bakom.
Men de är som många antiloper i Afrika faktiskt, att de har kroppen delad i en ljus del ner till och en brunare del upp till. Ja. Så det slår sönder lite grann konturen av djuret.
Ja, ja. Nej, det är så
kamouflage.
Det är kamouflage. De smälter ju in i det här landskapet som domineras av ljusa, bruna och sandtoner av olika slag. De är väldigt graciösa, väldigt fina.
För länge sedan lärde jag mig att gaffelantilopens horn är väldigt speciella. Ska vi ta det här ordentligt när det gäller hornen hos tre grupper av idisslare? Vi jämför hornen hos slidhornsdjur, gaffelantilopen och hjortdjuren. Alla tre familjerna har horn som i kärnan består av ben. Slidhornsdjuren först, till exempel bison, myskoxe, kor och getter, behåller hornen hela livet. Och hornen växer till hela tiden. Benet inuti är överdraget av en slida av hornämne. Ungefär samma material som våra naglar. Hos hjortdjuren, till exempel älg, ren och rådjur, består hornet också av just ben som växer till så länge som det är överdraget av en varm och mjuk, luddig basthud. När basthuden fejas av slutar hornet att växa för den säsongen. Hornen fälls varje år och nya med basthud växer ut. Gaffelantilopen till sist skiljer sig från de andra och är mycket speciell. Den har horn som består av ben men är överdraget av en hornslida. Men här är det bara hornslidan som fälls varje år medan benen sitter kvar och växer till lite eftersom.
Det är många grejer som är lite annorlunda med den här gaffelantilopen och ett av dem är att den heller inte kan hoppa.
Jaså.
Alla de andra hjortarna hoppar ju lätt över viltstaket och jag får även in hjortarna i min trädgård när de ser vad jag odlar i mina odlingslådor, så tycker de att det ser smakligt ut. Men gaffelantiloperna kan inte hoppa. De kan springa fort. Jaså. Men de kan inte hoppa.
Stackarna.
Ja, jag vet inte. Det är inte så mycket att hoppa över. Det enda som växer i det här torra landskapet är ju det som på engelska heter sagebrush, alltså en salviasläkting.
Ja.
Det är den enda busken, den är ju en meter hög. Den kan de väl kanske hoppa över om de skulle behöva, men den finns ju aldrig så tätt att de kanske egentligen behöver det.
Det är ju ett väldigt monotont och tråkigt landskap, just slätten här. Sen har vi snöklädda berg som reser sig där borta. Och sen en väg dragen med linjal. Jag tror jag åkt 10 mil på det här.
Ja, man behöver inte vrida på ratten speciellt många gånger. Och det är ju så man har byggt vägarna här i västra USA. Och då kan man ju säga, långt bort i horisonten har vi Klippiga bergen, reser sig mot Colorado. Och just de La Salle-bergen vid Moab som vi ser framför oss, det är en av de få bergstoppar som sticker upp.
Hur ofta har du sett gaffelantiloper?
Man ser dem nästan varje gång man åker igenom det här landskapet. Så de finns här hela tiden. Det gäller bara att spana och speja. Och i och med att landskapet är så platt och egentligen ingen högre vegetation, så står det ett djur där så ser man ju att det sticker upp över landskapet.
Brukar du se dem i större flockar?
Nej, som här nu. Nu var det 4 stycken som går där borta. Det är ungefär så jag brukar se dem. 2, 3, 4 stycken. Det är inte som Wapiti-hjorten till exempel, de stora jordarna i Yellowstone och även här i Utah. Så ser man ju aldrig i pronghorns.
Jag har sett gaffelantelop, pronghorn, tidigare, men det var i Montana och det var i ett buffellandskap tillsammans med bufflar. Och det kunde man ha chans på igår där vi var också, vad jag förstår.
Mm, på Antelope Island ute i den stora saltsjön. Och den heter ju Antelope Island just därför att gaffelantilopen finns där, och där finns ju också då bisonoxarna.
Vilken tur vi hade.
Det ska man ha när man är ute i naturen ibland. Ja. Ja, det gäller att hålla ögonen öppna.
Sen med alla lastbilar och stora fyrhusdrivna åk som dånar förbi oss, så var det kanske inte världens mest romantiska naturskåde.
Nej, men det får man ta när man får se någonting så här. Det andra djuret som man kan se springa i landskapet här, det är ju kojoten, prärievargen.
Ja.
Den rör sig ju här också. Nu är vi ju mitt i vintern igen och det är inte så mycket aktivitet med alla smågnagare och annat som prärievargen är ute och jagar. Men det kan man se sommartid då på ett annat sätt.
Det var filmaren och biologen Bo Landin som berättade om gaffelantilop och reporter i Utah i USA. Det var Thomas Öberg. Ja, du lyssnar på Naturmorgon i Sveriges Radio. När fältreporter Lisa Henkow kommer tillbaka ska vi höra mer om det ekosystem som var rätt så vanligt för 200 år sedan eller så. Men som fiskades bort, nämligen ostronrev. Men först det här. Vårluften fylls på av fler och fler fågelröster, och lyssnaren Maria Lien och hennes man John som bor på västkusten, de har ett fågelläte som de har grunnat länge över. Vi ringde upp Maria igår.
Ja, det är så här, det är en fågel som har jäckat oss med sitt läte i nästan 2 års tid och vi har inte lyckats ta reda på vilken fågel är. Trots att vi har spelat in lätet och skickat till Google och ChatGPT så har vi inte fått fram vilken sorts fågel det är. Den har ett väldigt intensivt ljud så den överröstar nästan de andra fåglarna och det går väldigt fort liksom i lätet. Och nej, men vi hör den främst vår, försommar, både morgon och kväll liksom. Och vi bor ju på västkusten då, strax norr om Kungälv, en by som heter Kode. Och där har vi direkt närhet till en blandskog. Men vi har även hört den uppe i våra torp, uppe i norra Dalarna, i Älvdalen. Och där är det mest granskog. Och den är mycket, mycket liten och sitter nästan alltid högt upp i träden. Så det har varit jättesvårt för oss att fotografera den också.
Ja. Så, har du fått någon skymt? Att,
ja, skymt har vi, men den sitter ju oftast högst upp i trädtopparna. Så att det är jättesvårt att försöka få fotograferat den. Men den är ju väldigt liten också. Pytteliten och lite gulaktig kanske. Det är väl den skymten vi har fått.
Ja. Vi lyssnar lite på er inspelning. Då har vi också med oss Magnus Hellström från Ottenby fågelstation. Magnus, vad är det här för någonting?
God morgon.
God morgon.
Ja, det här är en trevlig liten fågel som heter gransångare. Gransångaren, den beskrivningen vi fick härifrån Kungälv, den är faktiskt mitt i prick kan man säga. Det är en pytteliten fågel som är lite gröngul i färgsättningen och den är nära släkt med Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren. Och det är så att under de senaste, ja vi kan säga 30 åren ungefär, så har det skett en ganska markant ökning av gransångare i södra Sverige. Det är alltså kontinentala gransångare som har expanderat sitt utbredningsområde norrut. Så i södra Sverige så hittar man dem i lövskog och i blandskog hela vägen upp kan man säga ungefär till Dalälven. Sen norr om Dalälven, det är lite spännande. Där uppe är det precis som vi fick beskrivet här att gransångarna sitter i granskog. Och det är den nordliga eller den ostliga underarten utav gransångare som heter Abietinus. Och där ser vi inte samma så att säga, populationsförändringar utan de har funnits där. Ja, det har varit en ganska konstant population under de senaste decennierna. Men där uppe är det främst i granskog. Men här, som sagt nere i söder där de kontinentala gransångarna har vandrat in så är det snarare i lövskog, blandskog man hittar dem. Så det är superspännande. Jag tyckte hela beskrivningen var det liksom, innefattade hela utvecklingen här för gransångaren den sista tiden.
Du Magnus,
ja?
Har du ringmärkt någon gransångare i år?
Jättemånga. Senast idag här nu tror jag att vi har fått en 30-40 stycken skulle jag säga. Vi har haft 3 väldigt fina fångstdagar här på Öland vid Ottenby fågelstation. Vi har nog fångat kanske ungefär 1500-1600 fåglar nu på 3 dagar. Och jag skulle gissa att kanske 150 av dem har varit gransångare. Och den här, så här såg det inte ut här på Öland heller om vi backar bara 20 år tillbaka i tiden. Gransångaren var inte så här talrik då och lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel som sagt, var ju långt mycket mer talrik än vad gransångare var. Men faktum är att under 2000-talet här nu så har lövsångaren minskat medan gransångarna har ökat. Och det dröjer nog kanske inte, min gissning är att det inte dröjer många år till innan de nog är mer eller mindre lika vanliga tror jag i våran fångst.
Ja. Att ni fångar dem på Ottenby och i mängd betyder ju alltså att det är en flyttfågel som just nu kommer in då via Öland ofta. Var har de varit?
Ja, de gransångarna som vi har i södra Sverige, de här som vi lyssnade på nu precis, som hör hemma i blandskog och lövskog, de övervintrar kring Medelhavet kan man säga, kring Medelhavsområdet. Åker man till exempel till Spanien på vintern så hör man mycket gransångare, man ser mycket gransångare. De nordliga gransångarna uppe i Norrlands granskogar, de är i genomsnitt lite mer långflyttare av sig, och där finns det en del fynd faktiskt söder om Sahara, och framförallt då i östra halvan kan man säga utav Afrika då. Så de är lite mer långflyttare. Mm. Och sen är det också lite spännande med gransångare här, att det är faktiskt en utav de arter som har tidigare lagt sin vårflyttning mest av alla fåglar som vi fångar här nere. Så att gransångarna nu för tiden, de anländer i genomsnitt ungefär 2 veckor tidigare än vad de gjorde för 50 år sedan. Och antagligen är det här en effekt just utav att vi har haft den här invandringen av den sydliga populationen, att den är lite tidigare än vad den nordliga populationen är, som dominerade hos oss förr så att säga. Mm. Men nu är den nordliga populationen är ju nu i numerärt underläge jämfört med den sydliga. Så att det är nog det som slår igenom i våra siffror.
Mm. Maria, vad tänker du? Har du någon följdfråga?
Nej, men jag fick ju svar på den, om det var en flyttfågel eller inte. Men det fick jag ju veta redan. Så det var spännande. Kul att äntligen få veta arten.
Och jag tänker så här då, Magnus, att det här är en fågel att verkligen lära sig lätet av nu då, för att nu är det en vanlig fågel, så det är kul att kunna ju.
Ja, det är det verkligen, och den är dessutom vanlig både i, vad säger man, i parker och i trädgårdar och även ute i skogslandskap. Så att det är liksom i allra högsta grad en fågel som vi vanliga människor hör dagligen så att säga runt omkring oss.
Det var Magnus Hellström, han är platschef på Ottenby fågelstation, som berättade om den allt vanligare och allt tidigare anländande gransångaren. Och det var Maria Lien-Kode som undrade över den här fågeln. Och så här låter gransångare alltså. Tjaff, 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 salt, sill, eller vad man nu brukar ha för att minnas den. Ja, man behöver inte minnas hur ostron låter, utan här får man mer lära sig hur de ser ut. Och man behöver vara där det är riktigt salt i havet. Och det är Lisa Henkov, hon är i norra Bohuslän utanför Tjärnö. Och då finns det 2 arter ändå man ska lära sig, Lisa.
Det gör det. Vi har ju det inhemska ostronet, platta ostronet, och sen så, som också heter europeiskt ostron, eller heter det bara ostron?
Alltså man brukar säga lite olika, plattostron, europeiskt ostron, ostrea är det många som säger, för det heter ostrea edulis på latin.
Ja. Mm. Och så har vi stilla havsostronet som heter något annat.
Ja, Magellana gigas, eller tidigare Crassostrea gigas.
Och gigas betyder jättestort.
Ja, precis. Och det svenska namnet tidigare var ju japanskt jätteostron. Så då förstår man var det kommer ifrån.
Ja, de var jättestora. Mm. Men det var ju faktiskt så att det fanns rätt så mycket ostron förr.
Av vårt inhemska.
Ja. Av vårt inhemska i Europa.
Ja.
Alltså hektarvis även i Sverige.
Ja.
Av bottnar som var dominerade av ostron. Åsa Strand, som är ostronexpert på Länsstyrelsen i Västra Götaland, alltså hur såg det ut förr när det gäller ostron?
Ja, men det var ju precis det du beskrev. Det var ju stora sammanhängande ytor, alltså hektar stora, med ostronrev. Och när jag säger ostronrev så var det ju ostron som växte på varandra och bildade tredimensionella strukturer. Och när det gäller vårat inhemska platta ostron så är det ju ingenting som vi ser idag. Idag ser man ju enstaka ostron som ligger utspridda. Definitionen av en ostronbank är faktiskt 5 individer per kvadratmeter. Det blir inget rev av det.
Nej.
Nej.
Det är ganska glest.
Det är väldigt glest, men det är ju ett sånt tydligt exempel på någonting som vi kallas för shifting baseline, där vi tolkar världen ut efter hur den ser ut nu. För i Europa och även här i Sverige så har ju ostronpopulationerna minskat jättemycket över tid. I Europa framförallt på grund av överfiske och också en sjukdom, en parasit som har dödat av mycket ostron. Och här i Sverige framförallt allt genom överfiske. Och det här skedde ju redan vid mitten av 1800-talet. Hade man
så
överfiskat.
Länge sedan.
Ja, redan då hade man liksom utplånat eller utfiskat de stora ostronbankarna, ostronreven.
Så då fanns det egentligen kanske inte några större rev kvar redan då?
Ja,
eller?
Nej, men precis så. Det är så spännande när man läser den här historiska litteraturen. Och så ser man hur de beskriver att här har man fiskat så mycket ostron utan hänsyn till vad de tål. Ja. Så nu måste vi börja odla ostron för att få fram ostron i tillräcklig mängd. Så man ser den här övergången från fiska och de vilda bestånden, för de har gått ner så mycket så man får inte fram tillräckligt mycket. Och behöver hitta andra produktionssätt för att få fram ostron.
Men hur kommer det sig att ostron var en så stor föda? Alltså det är ingenting som...
Ja, men det var ju föda. Kanske... Det var föda för folket, helt enkelt. Alla åt ostron, det var en billig föda. Alla som bodde vid kusten hade ju tillgång till det. Och man kunde transportera dem långt. De håller ju ihop så länge som de är kylda, så håller de sig. Och det är ganska roligt i de här historiska litteraturen. Jag hittade en artikel där fattigläkare i London i mitten av 1800-talet skrev ut ostron som medicin till fattiga människor. Ät 20 ostron. Ja, men, och förmodligen då, för ostron är ju bland det nyttigaste du kan äta, som har så mycket spårämnen och mineraler och antioxidanter. Och på den tiden tänker jag mig, jag är ingen historiker, men jag tänker mig att det var mycket bristsjukdomar på den tiden. Så att då var ostron medicin. Men att fattiga människor hade ju råd att köpa och äta ostron på den tiden.
Och då fiskade man också med metoder som faktiskt inte var så skonsamma mot själva reven. Alltså man plockade inte upp enstaka ostron, utan här var det något...
Ja, man hade båtar och så skrapade man, drog skrapor, alltså stora metallramar med nätpåsar efter, och skrapade upp de här ostronreven. Det är egentligen samma teknik som man använder internationellt idag, som har bidragit till att hålla nere ostronen på den låga nivå som de är. Men här i Sverige har vi som tur är ett förbud mot att skrapa i grunda områden. Så här är det lite bättre. Så Sverige och Norge i ett europeiskt perspektiv är faktiskt de två ställen där vi har mest platta ostron eller stilla havsostron i Europa.
Och vi har fått sällskap här i det lilla sundet av två öringfiskare som nu lägger ut sina revar, har vadat ut lite här i vadarbyxor och hojtade lite alldeles nyss. Men jag tänker att vi måste också komma in på då, för att vägen tillbaka för ostronen måste ju vara själva fortplantningen, och vi hann inte riktigt i mål där med hur det går till. Så lite snabbt och kort bara, hur gör de?
Men ostron, de producerar ägg och de producerar spermier. Men vårt inhemska platta ostron är lite speciellt. För då släpper hanen ut spermierna i vattnet och honan filtrerar upp dem. Och så befruktas äggen inne i honan och utvecklas till små frisimmande larver som ligger på gälarna hos honan. Och när de är redo, då släpper honan ut dem i vattnet. Och sen är de där och simmar runt i runt 10 dagar, 2 veckor, tills de då är tillräckligt stora för att ombildas till ett bottensittande ostron.
Så att hon ruvar nästan äggen, eller vad ska man säga?
Ja, nästan.
Hon värmer inte upp dem.
Nej, men det är ändå inre befruktning.
Ja.
Ja, precis. Och det är ju en strategi, så att platta ostron har ju färre larver. Eller producerar färre larver än stilla havsostron till exempel. De har ju ett annat sätt att föröka sig. De bara släpper ut alla ägg och spermier i vattnet. Och så får äggen befruktas i vattnet och utvecklas där. Och då är de ju mer oskyddade. Men det innebär ju också att de måste släppa ut mer och producera mer för att tillräckligt många larver ska överleva. Men de är också väldigt framgångsrika.
Ja, och det kan vi se här, för att de flesta skalen vi ser här är ju stilla havsostron. Och det där är ju också en sån där dragkamp som vi ska dra vidare i när vi pratar om ostronens ekologiska betydelse.
Ja, det blir roligt.
Lisa Henkov och Åsa Strand som är marinbiolog och pratar om ostron denna morgon. De kan byta kön flera gånger under livet. De har ett frisimmande livsstadium en kort tid innan de blir den välkända mollusk som vi pratar om idag. Ostron nämligen. Och närmare bestämt europeiskt eller platt ostron framförallt. Och de stora rev de bildades. De fiskades bort för länge sedan. Men går de att återskapa? God morgon, det här är Naturmorgon i P1 i Sveriges Radio. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
Och jag heter Lisa Henkov och står i vadarstövlar på ett ostronrev vid Kärnö i Bohuslän.
Och också i den här timmen, det började med grodor, men nu räknar de varje ny växt, insekt eller fågel som etablerar sig på gården. Även om somligt ger större jubel än annat.
Sen smäller ju vissa saker lite högre än om vi hittar första skogsölerna. Det är ändå en ödla liksom, och det är första ödlarna. Det var ju stort.
Vi ska besöka familjen Albinsons gård i Skåne om knappa 10 minuter. En plats som de har donat med i 20 års tid för att få så stor mångfald som möjligt. Vi ska också ringa upp Anna Brunsell som spenderar några veckor nu på vårvintern långt inne i vår fjällvärld. Hon är stugvärd i Tösajaure, precis i kanten av nationalparken Stora Sjöfallet. Hur har hon det? Och så har vi förstås en kråkvinkel. Helena Söderlund har påmint sig om vad betydelsefull den närmsta lilla sjön är.
Faktum är att en joggingtur i min stillsamma takt funkar lika bra som att åka iväg långt med tubkikare. Jag kommer så nära knipan att jag ser hannens ovala vita fläck på kinden. Och jag tycker nästan att det blir för privat när jag hamnar mitt i skäggdoppingparets förspelsdans.
Mm. En del har redan hört av sig under morgonen, det är mysigt. Jag har, och då gör man så att man mejlar till naturmorgon@sverigesradio.se. Eller om man vill kan man också skriva något på våra sociala medier, på våra konton där vi heter Naturmorgon. Och där kan man också se bilder på vår fältreporter Lisa Henkov och hennes gäst Åsa Strand som är marinförvaltare på Kosterhavets nationalpark. Och på ostron. Det är ju inte bara en delikatess, tycker vissa, utan idag handlar det alltså om dem i sin rätta ekologi i det salta havet och den roll och den betydelse de faktiskt har där. Lisa, det ska vi prata om nu.
Ja, och det är faktiskt någonting som är väldigt, jag tror, kanske okänt vilken betydelse ostron har för ekologin i havet. Och jag står på ett ostronrev och vi pratade förut om att ostron, de är ju små musslor eller vad man ska säga, eller ostron helt enkelt, två skal och så sitter en liten kropp emellan och de filtrerar vattnet och så bildar de då rev, det här Stilla havsostronet som har kommit hit. Men förr så fanns det stora rev av vårt inhemska europeiska ostron. Och Åsa Strand, det här med revens betydelse i havet för ekologin.
Ja, alltså ostronrev, de är ju fantastiska. De fyller så otroligt många funktioner. Du ser här, jag har plockat upp några ostron och du ser hur de sitter ihop till att börja med i flera stycken i ett litet kluster. Och så ser du här små bruna fläckar. Det här är nya ostron som har satt sig på de gamla ostronen. Och här ser du ett av våra inhemska platta ostron som också har satt sig på ett av Stilla havsostronen. Och det här är en av funktionerna med ostronreven, att de fungerar som ett bottensubstrat, nästan som en hårdbotten där andra organismer kan fästa sig. Och det är väldigt vanligt, jag har plockat upp här också ett stort kluster med ostron.
Nej, du har plockat upp en tångruska eller två.
Nej, man skulle kunna tro det.
Det ser ut som.
Men i botten här så är det en hel hög med ostron och sen ovanpå dem så växer det massa alger, massa tång. Och du ser också att det finns blåmusslor som trivs här och det är lite havstulpaner och lite ledsnäckor och lite maskar. Ja, det är som ett helt ekosystem. Så det är dels organismer som gillar att växa på ostronen, sätta sig fast. Och sen finns det organismer som gillar att krypa runt och beta på det som växer. på ostronen och sen så skapas det ju då en tredimensionell struktur. Du ser när jag håller upp det här ostronet och låter tången hänga neråt så ser man hur högt det här blir.
Ja, det är en halv meter alltså minst.
I vattnet så står ju då tången upp i vattnet så och skapar en tredimensionell struktur. Och här finns det ju gott om utrymmen både bland tången men också bland ostronen för andra organismer att gömma sig.
Så om vi tittar ner här nu, för att det är ju faktiskt så att det är en sandig botten, så mestadels så ser man sand och grus. Och här har alltså ostronen, från det här att det var sand och grus, så har de på något vis bildat det här som nu, om man, där tången växer och alltihopa. För det hade inte funnits tång här annars då, eller?
Nej, om du tittar inåt lite mot stranden, nu står vi ju kanske 20 meter ut från stranden. Men närmare stranden så ser du att det är mer barbotten. Och så såg den här miljön ut innan Stilla havsostren kom hit. Men sen kom ostronen hit och då dras de ju till varandra och sätter sig på varandra och bildar de här jättestabila revformationerna. Som då är värdefulla för andra organismer också. Ja. Och då kan de bilda ja, men den här som vi står på nu. Alltså vi står ju bokstavligen på ostronen. Och massa alger runt omkring.
Tål de det?
Ja då. Alltså Stilla havsostron är jättetåliga. Ja. Hade det varit ett rev med platta ostron, då hade vi kanske inte stått på dem. Men det går inte att hitta den här typen av rev av platta ostron idag. Förr i tiden fanns det ju det. Men inte idag. Så det här visar oss ändå vilken typ, det skapar en målbild. Vad är det vi vill med vårat inhemska platta ostron när vi ska återskapa och restaurera bankar av vårat platta ostron? Hur ska det se ut? Det här är ju målbilden.
Och här då viftar du lite här och då är det, alltså det är ostron precis överallt, ostronskal faktiskt, och de är nog också de flesta levande, men det är också öppna skal som ligger huller om buller. Och så det här med tången som också finns här. Och det är ju en skillnad också på, för här är det ju mest Stilla havsostron och det är ju typ just nu när det är lågvatten, och nu kom solen lite, märkte du det?
Mm.
Ja, när det är lågvatten så är det ju så att de här ostronen ligger ju ovanför vattenytan och under. Men om vi letar efter vårt platta ostron...
De finns ju ofta lite djupare. Så när vi har tittat på det här så ser vi att mellan 2 och 4 meter ungefär hittar vi den största delen av de platta ostronen. Men som du ser på ostronen som jag plockade upp här, så har vi ostron på de här djupen också. Här har vi ett platt ostron som har satt sig på Stilla havsostronen här på revet.
Ja.
Så att de finns ju här också, men i huvudsak lite djupare.
Ja. Mm. För att en del människor kanske tänker att ja, men det fanns sådana ostronrev förr av det inhemska ostronet och nu finns det av Stilla havsostronet, och det beror på att Stilla havsostronet har trängt undan det inre eller det gamla.
Ja, nej, men det stämmer inte.
Inhemska.
Nej, utan det finns en separation i djup. Mm. Stilla havsostron finns väldigt grunt och platta ostron finns lite djupare. Och sen är det faktiskt också en geografisk separation, har vi sett, så att platta ostron finns väldigt mycket nere runt Grebbesta, Havstensund, ja, men i Tanumskusten. Och Stilla havsostron, de finns ju också där, men de finns i ännu högre tätheter här uppe runt Kärnö, men också nere runt Orust. Så att det finns en separation både i djup och det finns en separation geografiskt. Och sen finns det också, vi har indikationer på att de också äter lite olika saker.
Nej.
Jo, och det är ju jättebra.
Vi
måste fortfarande bekräfta de resultaten, men om de äter olika saker så är ju risken för konkurrens mellan de här arterna mycket, mycket mindre än annars.
Ja, för det är ju någonting ändå med det här invasiva arter. Att man har ändå en bild av att de ska ta över.
Ja, och invasiva arter är ju aldrig bra. De är ju invasiva av en anledning. Men det största hotet faktiskt när det gäller Stilla havsostronen i förhållande till vårt inhemska ostron är en parasit som påverkar det inhemska ostronet, men inte Stilla havsostronet. Och den parasiten har slagit ut hela populationen i Europa. Så här i Sverige och Norge har vi faktiskt de största populationerna av platta ostron i hela Europa. Men nu har vi tyvärr precis fått in, förra året fick vi in den här parasiten lite längre söderut. i Sverige. Och jag nämnde att det fanns en att Stillahavsostronen hade en roll i det här. Och det är nämligen så att Stillahavsostron kan ha den här parasiten men blir inte sjuk av den. Så den kan fungera som en reservoar eller en vektor för den här parasiten och då föra med sig den till nya områden ifall man transporterar ostron. Så släng aldrig ostronskal i havet. Om ni köper ostron och äter levande till exempel, släng aldrig skalen i havet utan släng dem i soporna. För vi vill inte sprida den här parasiten.
Ja, det är den som var uppmärksam har nu hört några vårtecken här. Jag vill bara nämna Strandskatan som flög över och gransångaren som också hördes lite grann. För vi står ju intill en tallskog och så är vattnet ganska så blankt. Men det är en liten, liten morgonkrusning nu, en liten morgonbris här. Och det är molnigt, ordentligt molnigt. Och nu hörde jag till och med, tyckte jag att jag hörde en ejder.
Ja, det var ejder.
Ska vi höra om vi hör dem bara? För det är ett ljud som man bara hör här. Och det som plaskade här, om det var någon som hörde, det var att den här öringfiskaren nu fick en fisk som man har i hoven, den sprattlar.
Och det är Lisa, om man, det beror nog på hur man lyssnar, men jag som har riktigt bra lurar på mig när jag lyssnar. Jag hör ejdrarna långt där borta.
Ja, det är en del gäst som är igång
ja,
också.
Ja, det är det. Och vadå? Öringfiske. Det är också ett vårtecken får man ju säga.
Ja, absolut. Mm.
Tack så länge. Fältreporter är alltså Lisa Henkov. Och det är Åsa Strand som är marinförvaltare på Kosterhavets nationalpark som är med och pratar om ostron. Både de platta europeiska och stillahavsostronen den här morgonen. Och vi kommer höra dem en gång till om en liten stund. Men nu ska det handla om hur man kan få mångfalden att blomstra omkring sig med god vilja och träget arbete. Vi ska besöka familjen Albinssons gård i Skåne. Där har Petter och Sara i 20 års tid jobbat med sånt som dammar, sanddepåer och naturvårdsbränningar. Alltihop för att skapa livsrum för olika grodor, insekter och växter och att hjälpa arter som har det lite extra tufft. Förra året tilldelades paret den biologiska mångfaldens pris av Naturskyddsföreningen Skåne och Studiefrämjandet Syd för sitt arbete. Och slitet de har lagt ner har gett både större biologisk mångfald och en hel del glädje.
Hur känns det när ni upptäcker liksom en ny art för gården?
Ja, det känns alltid lika bra. Helt klart.
Ja. Nej, jag håller bara med. Det är helt fantastiskt. Det...
Går ni till varandra? Och
det...
så här,
ja. Är inte den andra hemma, då ringer man direkt.
Petter och Sara Albinsson är artnördar av rang. De bor på en gård i Tomelilla kommun i Skåne. En plats som fått namnet Grodgården. För det var groddjuren som fick dem att flytta hit och en önskan att gynna de 6 hotade arter som finns i området. Men så här 20 år in i gårdslivet sträcker sig artglädjen över de flesta grupper och riken.
Sen smäller ju vissa saker lite högre än om vi hittar första skogsödlorna. Det är ändå en ödla liksom och det är första ödlan här. Det var ju stort.
Vi hittade larver av ängsnät fjäril nu för några veckor sedan. Det var också en ny dagfjärilsart. Ja.
Ända sedan start har Sara och Petter jobbat med sin mark. Den tidigare besprutade åkern har bit för bit förvandlats. Buskar och träd har fått växa upp där rapphöns och lövgrodor trivs. Lekdammar har grävts för salamandrar, paddor och grodor. Växter får ta plats som gynnar till exempel fjärilar. Och nu står vi vid gårdens senaste förändring. En liten nödfallsdamm, kanske man kan kalla den, som ska gynna diverse groddjur.
Du ser att vi har ett pågående projekt här med mer en lite trädgårdsdamm. Den här är väl inte tänkt som den stora fina leklokalen, men det är kul att ha dem nära. Och, ja. Dessutom så är det så att här uppe kring husen, det är egentligen bara här vi har riktigt bra skugga och lite fuktigare. För marken är ju, där är väldigt öppet det mesta. Och en riktigt torr sommar då, som 2018 till exempel, då måste groddjuren, då behöver de ju det här öppna vattnet. Annars så klarar de sig ganska bra med bara fukt. Men där var det ju inte fuktigt ens i skuggan. Så då förstod vi att vi måste ha vattensamlingar även här kring husen.
Så är det riktigt torrt, då kommer den här finnas liksom, ja, som en backup. Ja.
Sen är det ju fint och man vill ju, det sitter ju, nu har det ju under våren suttit några paddor och kväkt i den här, och det är salamandrar som simmar omkring, så att det är ju det här, det ger ju mycket för en själv. Det är kanske inte den viktigaste insatsen för lökgrodorna och lövgrodorna och långbensgrodorna som finns här, men det är lite bra för dem och väldigt bra för oss. Sen är det ju andra, vi har ju humlepälsbin där också som också behöver vatten när de bygger sina bon i leran.
Humlepälsbiet förtjänar ett litet utropstecken. Man misstänkte att det var utdött i Sverige förut. Inga rapporter på 20 år. Men så 2004 sågs en hona och en hane här i Skåne utanför Simrishamn. Och efter det dök det upp några fler på andra ställen. Idag finns humlepälsbin på ett tiotal lokaler i landet, men de är på rödlistan som starkt hotade. När populationen är liten är den också sårbar. Väder, sjukdomsutbrott och parasiter kan slå ut den. Det är i slutet av april när jag är på grodgården, och då har humlepälsbina inte börjat flyga än. Men på en husvägg har Sara och Petter satt upp resurser till dem och till andra bin.
Det är som lerkakor uppsatta där på husväggen. Ja. Som ett lerbihotell.
Mm.
Nu är de nog inte vakna på eftermiddagen, när det är lite skuggigt där. Men just nu så flyger vårpälsbina som bor i de där hotellen. Så de har varit full fart på idag när det har varit lite varmare.
Mm. Kan vi bara gå och kolla för att det är kul? Här, titta!
Här bor vårpälsbina. Och det kan man se att de är igång och bygger bon här inne i de här hålen. För du säger att det är små högar på kanten av hotellet här.
Ja.
Och det är som de har grävt ur i det här lerhotellet.
Okej, det ser ut som, det ser ut som sand.
Ja.
Är det helt enkelt?
Ja, det är lera.
Sand.
Ja, exakt, som de har grävt ut.
Just det. Det är som en fyrkant med torkad lera i och sen så små svarta hål.
Ja, exakt. Och så du ser de här små, som ser ut som små rör.
Ja.
Det är lergetingar som har byggt bon där förra sommaren.
Aha.
Så de har inte börjat kläcka sen, men de kommer att kläcka sen.
Just det, då står det ut som en liten tratt liksom från den här lerväggen.
Exakt. Ja. Och de stora trattarna här som man kan se resten av, det är humlepälsbina.
Okej. Brukar du stå här då?
Hela maj.
Och titta.
Yep.
Det här är din tv.
Ja, exakt.
Oj, klockan är redan 17:30. Det är ju kväll. Typ.
Ja, där kommer den. Titta.
Kolla.
Det är en hona som letar efter sitt bohål. Och man kan se att hon har varit och samlat pollen.
Det ser tungt ut.
Där kryper hon in i ett hål.
Titta. Ja, hon hade pollen. Oj, där flög en annan.
Ja, exakt. Och samlar de pollen och så lägger de pollenet i en liten yngelkammare tillsammans med ett ägg. Och så får det ägget ligga där inne till nästa vår. Kommer den till?
Ja, det var en annan som också.
Så hade... du att de var alldeles svarta och sen gula på bakbenen av pollen?
Ja, ljust gult.
Ja.
Ja, ska vi gå ut på marken kanske och titta på... Ja, men så här ser det ut. Så det som är vårat, det är ju dels i och för sig den biten ner mot byn. Och sen är det i princip det som är stängslat. Sen har vi ju egentligen några meter bortom det. För vi har sparat som en bord där gräset får skötas självt. Eller vi eldar i vissa år. Men annars får det växa upp och buskar och träd får också växa upp. Och det har ju att göra med att vi vill skapa liksom flera olika små mikrohabitat.
Ja, Petter och Sara Albinssons mark är som ett lapptäcke av insatser som ska gynna olika arter. De visar högar med stenbumlingar och stora grenar som lagts ut där groddjur ska kunna övervintra eller vila på dagen. Och så finns det fläckar av sand där lökgrodorna kan gräva ner sig och bin kan gräva bon. Och så tomtens nav, lekdammarna för groddjur, både nya och restaurerade. Och groddjuren har ju varit Sara och Petters passion sedan långt tillbaka i tiden. Och båda har de jobbat med att inventera grod- och kräldjur för Länsstyrelsen och Trafikverket. Men sedan de flyttade till gården har Sara också utbildat sig i hur man bevarar och restaurerar natur och biologisk mångfald.
Och i den här hagen så ser man ju väldigt mycket så blottad jord. Och det är för att vi har eldat här i våras. Förra året så betade inte fåren här så gräset växte sig högt. Och sen tidigt nu i våren, under våren så eldade vi hela den här ytan för att få bort det gamla döda gräset. Vilket är superbra för alla blommor som vill vars frön inte kommer ner i grässvålen. Mm-hmm. Om det är för tät grässvål.
Ja, för här ser man ju här nere att det är jordigt.
Ja, exakt. Så mellan alla grästuber så finns det liksom små jordiga fläckar som kommer fram när man eldar bort dem.
Ja. Så verkar det som att det finns några saker ni skyddar lite extra.
Ja, jo men exakt. Vi har dels så tittar det ju upp små hagtorn här och där. Och de skyddar vi gärna för det är blommande buske som dessutom ger bär till fåglarna. Så det är bra för både pollinatörer och andra arter. Och sen så har vi en del områden med... vi har en del ängsblommor som vi gärna vill skydda så att inte fåren äter upp dem. Vi har ett område med mycket åkervädd och så har vi ett bi som finns här som heter väddsandbi som behöver den här åkervädden för att kunna klara sig.
Mm. Här kommer vi fram till en... Härifrån ser det bara ut som det är gräs här.
Ja, men mandelblom.
Ja.
Och kärrblomster. Den där till vänster.
Aha.
Och sen brudbröd. Som Aha. är värdväxt åt en liten fjäril som heter backvisslare. Som bara finns här nere i sydöstra Skåne. Inte här hos oss än. Men om vi skyddar tillräckligt mycket brudbröd så hoppas vi att de hittar hit.
Ja.
Nu kommer scrollan.
Ja, det är två här.
Ja, nu kommer scrollan och Stina. Du får ju inte vara i fred längre.
Det är två av gårdens gammeltackor som nyfiket närmar sig oss. En svart och en åt det gråare hållet. Hälsinge får. Och lite längre bort skymtar vi några av årets nykomlingar. Svartvita små lamm.
Vi har 14 lamm. 6 tackor som har lammat.
Men hur ser framtidsplanerna ut för grodgården? Jo, Sara och Petter hoppas på och kommer jobba för att deras hem ska rymma en ännu större rikedom av liv framöver.
Vi behöver plantera mer buskar och träd. Förr fanns det en energiskog här intill med ganska mycket inslag av andra buskar och träd och den har precis huggits ner det på grannmarken. Det blir ännu viktigare vad vi gör på våran mark då.
Mm.
Men annars är det väl, ja, vi kommer fortsätta satsa också på floran för att det är ju viktigt för att det ska bli insekter och då givetvis mat åt grodorna och för sin egen skull givetvis. Det är inte att jag bara ser dem som en föderesurs.
För ni någon egen så här artlista?
Ja, såklart.
Ja, men
det är viktigt för att först när man vet vad som finns här, först då vet man ju vilka åtgärder som man ska prioritera. Vilka blommor som är viktiga och ja, vad man behöver skydda för att de arterna som finns här ska trivas.
Mm.
Nu för första gången i så har vi i år ett häckande par av tornfalkar. Eller de har inte börjat häcka än, men vi är hyfsat säkra på att de tänker stanna kvar här och häcka, för de har hängt i våran holk som sattes upp för 15 år sedan. Mm. Där har de hållit till nu hela våren. De
parar sig också. Så, ja. Så det verkar gå väl. Tornfalk, det häckar ju ut. Jag vet inte hur många tusen par det kan vara i landet. Men, så det är inte så unikt. Men för oss är det stort. Det är ändå en ny art som inte har funnits i den här miljön förut. Och som nu kan trivas här.
Och en art som har svårt att klara sig i odlingslandskapet. Mycket, jag menar, vår gård ligger ju mitt i odlingslandskapet. Och man hoppas ju att den fungerar lite som en oas. Där... för att knyta ihop andra områden och där djur och växter kan hitta en liten fristad. Liksom.
Mm. En oas för både folk och fä verkar det vara. Det var Sara och Petter Albinsson och vi var på deras gård som är ett långsiktigt projekt för att gynna en himla massa arter i Skåne. Och det var Karin Gyllenklev som besökte dem i slutet av april förra året. Vi lyssnar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och hörni, i natt drog det alltså igång lite tidigare än planerat. Programmet Den stora älgvandringen, den här knasiga tv-idén som har blivit succé. SVT kör nu för 8:e gången och en hel massa kameror är uppriggade vid Kullberg vid Ångermanälvens strand. Just där som rätt många älgar passerar på väg från sina vintermarker till sommarbetet. Och de går på exakt samma stigar generation efter generation. Jag har haft ett litet getöga på sändningen nu under morgonen. Jag har sett både älgar och en bäver. Alla älgar vandrar dock inte, det är ju framförallt i norra Sverige. De gör det, och inte minst i fjällvärlden. Och vi fick ett mejl från Anna Brunsell som är stugvärd i Tösajaure om att hon ser en hel del älgar utanför stugan. Självklart vill vi veta mer om stugvärdslivet och fjällen och älgarna. Så god morgon, Anna.
God morgon, Jenny.
Man kan ringa till fjällvärlden.
Ja, numera så kan man det. Vi har internet för vi behöver sköta både kortbetalning och ett bokningssystem. Och då är det fördelen att jag kan ringa och prata med dig.
Ja, och då får du gå in i stugan som har internet.
Precis, ja. Jag får flytta mig från min stuga över till butikstugan.
Ja. Hur länge har du varit i Tösajaure?
Ja, men det är inne på fjärde veckan nu och det här är mina sista dagar innan vi ska stänga här för säsongen och jag åker hem.
Ja. Var ligger det? Kan du ge oss en bild på kartan först?
Ja, precis. De flesta är nog bekanta med Kebnekaise och vi är ungefär 3 mil sydväst om Kebnekaise. Precis norr om Stora Sjöfallets nationalpark.
Just det. Och hur ser det ut om du tittar ut genom fönstret denna morgon?
Ja, men jag gick ut i morse så möttes jag av en strålande vårvinterdag. Det krispar under fötterna så det var ungefär minus 1 grad när jag gick upp. Och himlen är blå. Det är vitt när jag tittar mig omkring. Jag har fjäll som sträcker sig upp mot 1700 meter från sjön. Sjön ligger på ungefär 500 meters höjd. Men i sydslutningarna är det tunt snötäcke och jag skulle säga att det är inte många skiddagar kvar här uppe för våra skidgäster. Så en del får faktiskt ta av sig skidorna och gå de sista metrarna ner till stugan.
Ja, men är det skidgäster som kommer till stugan den här årstiden annars, eller?
Det mesta är skidgäster. Mm. I natt har jag haft 14 gäster som har övernattat här. Mm. Några skidade iväg redan klockan 5:30 i morse för att hinna med bussen. Och några är skotergäster och de åker ut precis på sjön nu, hör jag, och ska fiska.
Mm. Vad är närmsta busshållplats då?
Närmsta busshållplats härifrån är 1,5 mil söderut vid en fjällstuga som heter Vakkutavare. Och den bussen går en gång per dag fram och tillbaka till Gällivare.
Okej. Men Anna, du skrev att du har sett jättemycket älgar.
Ja, vi har ett rikt djurliv här och bland annat ser jag älg. Jag har nästan min egen älgvandring här de sista veckorna. Väljarna kommer vandrande in västerut från den här dalgången, och våra gäster får se älgar och jag får se en hel del älg. Här direkt från stugan kan man sitta och titta rakt över på fjällsluttningen eller att de går tvärs över sjön. Mm. Och en dag hade jag förmånen att få se 23 älgar, men det var i västra delen av sjöområdet, inte vid stugan.
Ja, och var de på väg någonstans eller uppehåller de sig där i dalen hela tiden?
Ja, de har ju varit ganska stilla under en period runt stugan. Men nu sista dagarna har jag inte sett till de här älgarna. Så jag tror att de har vandrat vidare västerut eller förbi här. Så nu är det lite tomt. De kanske har tagit sig mot den stora älgvandringen på tv för det här.
Det tror jag inte, för jag tror det är väldigt långt för dem att gå, Anna. För att ja, det är ju nere i Junsele-trakten. Det är ju långt söderut för dig. Ja, men du, var mer för att uppleva för djurliv eller naturliv?
Ja, men fördelen när man är här uppe är att man är ute väldigt mycket. Man går mellan stugorna och man är ute och gör små turer. Så jag tillbringar ganska mycket tid utomhus, vilket är fantastiskt. Mm. Så fort jag öppnar dörren, eller till och med nästan inifrån, så kan jag höra dalriperna varje dag. Varje dag, hela dagen. De låter jättefint och de är otroligt intresserade av varandra just nu. Så de hör man hela tiden. Ja. Vi har förstås fått in snösparven, den kom för ungefär 2 veckor sedan, så de har vi fått se på fjället. Kanske lite förvånande så kom det 3 svanar och flög förbi här om dagen. De kom lågt över sjön. Sjön är ju helt isbelagd med cirka 1 meter is fortfarande, så de var nog ute och letade efter något öppet vatten.
Finns det då?
Ja, men vi har en del jockar eller små bäckar som rinner ner i sjön här, och där de precis rinner ut i sjön där det är strömmande vatten, och där finns det på flera ställen öppet vatten som man kan åka fram och kika på, och där är de här små öppningarna finns det oftast också strömstarar som håller till, så kommer man lite sakta så kan man få se dem också. Mm.
Vad härligt det låter, Anna, vad gött du verkar ha det fast du arbetar.
Ja, men jag har det jättegott. Det är lite semester och arbete blandat att vara stugvärd i Svenska Turistföreningen.
Ja, ah, vad fint och vad kul att det gick att ringa och få lite ögonblicksbilder av dig. Kommer du kolla på Stora älvvandringen sen, gör du det?
Jag kommer att kolla lite då och då på Stora älvvandringen, och jag hörde ju nu att det precis har dragit igång. Så jag kanske ska kika lite på det idag om det fortfarande är på tv. Så det var ju jättekul att höra.
Ja. Slår kanske inte att ha en egen älvvandring utanför fönstret. Men Anna, ha en fin fortsatt tid där uppe.
Tack så mycket. Tack. Ha en fin dag också.
Ja, hej då.
Hej då.
Hej då. Nu blir det ändå lite allvarsamt en stund. Jag fick ett brev här av Anneli. Jag har i många år haft en blåmes som årligen kommit på besök till mitt köksfönster. Hörde nu att denna lilla gullunge smittats av sjukdom. Rådet lyder, ge inga fågelfrön. Jag lyder och väntar på, den kanske uppenbarar sig igen. Ja, det sprids just nu en sjukdom bland blåmesar. Det skriver Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De har nämligen fått in ganska många rapporter om sjuka eller döda blåmesar. Det är en sorts lunginflammation det handlar om, så kallad blåmessjuka. Och eftersom sjukdomar lätt sprids vid fågelmatningar, alltså när fåglar kommer nära varandra och umgås så att säga, så kan det bli smittsamt, så är uppmaningen från myndigheten att pausa din fågelmatning i 3 veckor eller så. Och så hoppas vi får slut på blåmessjukan i landet. Men nu, inga mer fåglar tror jag inte att jag har tänkt, om inte Adrianna tänker trängas in i programmet igen. Men fältreporter Lisa Henkov i norra Bohuslän idag och ägnar sig åt mollusker, nämligen ostron. Vi ska väl verkligen komma de här djuren in på livet och hur deras liv ens börjar och sådär, Lisa.
Ja, vi ska det, för att ostron har ju funnits mycket, de platta europeiska ostronen ut efter våra kuster, men har det lite kärvt och då kan de behöva hjälp. Och ute på koster som ligger en bit ut i havet här, från Tjärnö i Bohuslän, så finns det ett ostronkläckeri, alltså ett företag som förökar ostron för försäljning till olika ändamål. Och vi var där igår och visades runt av en av dem som står för det här ostronkläckeriet, nämligen Kent Berntsson.
Här är mammor och pappor som vi ska börja. Vi ska köra en ny omgång med larver. Så här är ju ostron som vi har odlat här i Kosterhavet.
Och de lever nu här?
De lever här. Och
en back här, plastback i en tank.
Jajamän, så de väntar på att få komma till finrummet där de ska reproducera sig. Så kommer vi lägga...
Vet du vilka som är mammor och papper?
Nej, det vet jag inte. Det är det som är så intressant, för de byter ju kön. Så att de leker ena gången som hanne och sen så testar de nästa gång som hona. Och så fram och tillbaka. Så där. Och sen för att få dem att leka så får vi ju imitera att det är sommar för dem. Och då brukar det ta 6 veckor. Ganska exakt. Och så får man larverna liksom. För grejen med de här, det är ju intressant med den här arten också, att de har inre befruktning. Så det är ju en ganska avancerad reproduktionsmetod de har. Om man tittar på blåmusslor till exempel, så bara de sprutar spermier i vattnet. Och det gör ju många fiskar också. Så får det blanda sig där. Men här är det så att hannen sprutar ut sin spermier i vattnet. Men honan har sina ägg på gälarna. Så att i mantelhålan där. Och så där befruktas äggen. Och så ligger äggen kvar där, blir ett embryo. Utvecklas i 10 dagar tills det blir en larv. Och först då simmar de ut ur mamman. De är bara 0,2 mm stora. Ser ut som en liten mussla med skal. Men när de öppnar skalen så fäller de ut en silje då. Så det ser ut som att det kommer ut en helikopterplatta. Så börjar de simma som en humla upp i vattnet. Så de simlar bara rätt upp sådär. Här har ju liksom varit den stora svårigheten att få de här larverna att överleva då. Vi började 2009, så kanske vi hade 2% överlevnad. Och så gjorde vi en massa olika tekniska förändringar och framförallt jobbade med hur vi skulle förbereda vattnet och såna här saker. Så vi gick från 2% till 100%. Det tog nästan 15-18 år någonting innan vi kom dit. Men så som det går till nu då, det är att man sätter i en sån här tank, ungefär 2 miljoner per tank. Och sen så kommer det ta ungefär 14 dagar innan de är redo att gå vidare till att bli ett yngel. Och under de 14 dagarna då så är det ju väldigt mycket, matar man dem kontinuerligt, och man har kontinuerligt flöde med vatten och sköter hygienen då. Varannan dag så tar man ur dem, duschar dem med saltvatten. Diska tanken, fyller upp och sätter tillbaka dem. Så det gör man varannan dag.
Men de är
ju
ganska små då. Det måste vara svårt, ja, att duscha.
Ja, precis. Om du tittar på väggarna så har vi sådana här planktonnät överallt. Det är sådana här sol då, med olika storlekar på. Så alla de här siffrorna där, det är i mikrometer då.
Jag tycker det är väldigt gulligt att duscha ostronar.
Det är en ny nivå. Det gör vi med mamman och pappen också. Liksom. Ja. Varje dag så får de duscha.
Då måste de duscha.
Ja, det var Kent Berntsson på företaget Ostrea som ligger ute på Koster och som håller på med och förökar ostron för försäljning och odlar ostron också. Och Åsa Strand på Länsstyrelsen Västra Götaland. Du menar att här i Sverige så måste vi restaurera ostronrev. Varför är det viktigt?
Ja, men ostronrev, de bidrar ju med så otroligt mycket värdefulla, det kallas för ekosystemtjänster. De bidrar till biodiversitet, alltså ökad biologisk mångfald. Men de är också, ja, men jag skulle kalla dem nästan för havets superhjältar, för de filtrerar vattnet, tar upp de här planktonen som finns i vattnet och gör att mer ljus kommer ner djupare i vattnet. Och det här är ju jättebra också för många andra organismer, ålgräs och makroalger som behöver ljus för att växa. Så just den här att förbättra vattenkvaliteten.
Men kan vi se, vi står ju faktiskt på ett ostronrev. Ja, kan vi se det. Om det är några som är igång och filtrerar
nu
här?
Ja, men om du tittar ner här, du ser den här vågiga kanten på det stora ostronet som ligger där. Och så ser du att det är som en mörk glipa. Det är bara några millimeter. Men det är ostronet som är öppet. Och så ligger den och suger in vatten där och tar upp de här planktonen.
Ah, och det är fler som filtrerar, va? För att den där blåmusslan där, är alldeles brun för ansikten.
Ja, jo, men det är manteln som sticker ut lite grann. Och ser du det stora ostronet som ligger där, det är öppet lite mer och så ser man den här mörka mantelkanten precis på insidan av skalet. Så alla de här ostronen ligger och filtrerar.
Där glipar det också faktiskt, nu när jag ser det. Mm. Sen är det ju några som är döda och då är ju de öppna och så ser man det här vita ostronskalets insida.
Liksom. Precis, så ser man inte manteln, det är inte den här mörka randen och så är de mycket, mycket mer öppna.
Det pågår grejer här. Ja. Ja, men hur kan man göra då för att få tillbaka ostronrev av det inhemska ostronet som inte är lika liksom på hugget som det stilla havsostronet här?
Ja, vi har ju precis dragit igång ett stort ostronrestaureringsprojekt i Kosterhavet där vi samarbetar med kläckeriet. Så de tar fram ostronyngel till oss. Vi testar vilka bottentyper eller substrat gillar de här ostronlarverna att sätta sig på. Och då håller vi på att titta på substrat som gör att vi kan skapa tredimensionella strukturer. För att vi pratade tidigare om att ostronen bildade rev. Men nu för tiden så finns det ju inga platta ostronrev. Så vi vill liksom kickstarta de här, ge de här ostronynglarna en fantastisk start i livet genom att sätta dem på tredimensionella strukturer redan från början. Och det här gör ju både att ostronen kommer upp lite från botten så de får bra tillgång till föda, bra strömmar. Men också att de blir lite skyddade mot predatorer, mot organismer som vill äta upp dem, som strandkrabbor till exempel.
Ja, för du berättade att ni provade att sätta ut små ostron alltså, och strandkrabborna bara kom rusande redan.
Ja,
vi
testade att lägga ut två olika storlekar av, vi kallar dem för singelostron, alltså ostron som är ett och ett. 37 mm och 45 mm och la ut flera tusen på tre olika lokaler. Och vi hann, som du säger, inte ens åka därifrån med båten. Så fort vi hade lagt ut dem så såg vi hur krabborna kom springande och började äta på de här. Så på två av lokalerna blev det inga ostron kvar och den tredje lokalen gick det bättre på.
Ja. Och då tänker ni att om ni då kan konstruera någon sorts revstruktur så kommer inte krabborna kunna komma åt lika bra och så kanske det kan lyckas. Så det här ska alltså provas ute på Koster
i
nationalparken. Ja. Tack så hemskt mycket Åsa Strand för den här morgonen. Nu har solen börjat att verkligen göra sig tydlig genom molntäcket.
Mm, tack också Lisa Henkov. Jag kanske ska säga det att Åsa alltså är marinförvaltare på Kosterhavets nationalpark och marinbiolog. Och vad mycket kul vi har fått lära oss om ostron som man inte visste.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen. Och jag önskar nästan att programmet vore längre. Det önskar jag varje vecka nästan. Men det är inte slut riktigt än. Storslagen natur och längtan långt bort i all ära, men den trädung eller vattenspegel som finns hemma vid, den rymmer ju så mycket. Här är veckans kråkvinkel med Helena Söderlund.
Det här är en hyllning till en ganska liten sjö i en ganska liten svensk stad. En ganska grund och ganska ordinär sjö. Sjön heter precis som staden, fast dubbelt. Den heter Växjö sjön. Ett rätt svåruttalat och konstigt ord för den som hör det för första gången. Växjösjön har funnits i mitt liv, i hela mitt liv. Tänker sällan på den mer än att den finns. Men så sprang jag runt den för någon vecka sedan och för varje steg jag tog insåg jag hur mycket jag verkligen tycker om denna sjö. Det är en perfekt entimmespromenad att gå de 4,5 kilometrarna runt sjön. Och ja, soliga dagar är ett lämmeltåg av växjöbor som tar det där varvet. Men det är också en transportsträcka för de som bor söder om stan. Här kommer lådcyklarna med barnen på väg hem från förskolan. Två medelålders män promenerar i rask takt och pratar av sig livets viktigheter. Och så kommer första minnet i mitt huvud. När jag var liten var det en stor utflykt att cykla runt sjön. Vi stannade på halva vägen och fikade saft och mariekex på en bänk i solen. Men några badkläder hade vi inte med oss. På sommaren luktade det illa från sjön och ingen skulle komma på tanken att ta sig ett dopp. För redan på 1800-talet var sjön utdömd. Stans avlopp gick rakt ut i vattnet. En tändsticksfabrik med sina utsläpp låg vid sjöns norra strand. Precis som det nybyggda sjukhuset. Det gick fort för sjön att bli en stinkande pöl. Och när jag var liten var det fortfarande så. Avloppen gick förstås inte rakt ut i sjön längre, utan till en annan sjö intill med ett modernt reningsverk.
Men en övergödd sjö är inte lätt att få frisk igen. Ett stort sjörestaureringsprojekt hade påbörjats, men att bada i sjön, det var otänkbart. När jag nu joggar runt sjön passerar jag två badplatser och dessutom finns det planer på att bygga ett kallbadhus. Ett enträget arbete i snart 50 år har till slut gett resultat. Kommunen har beslutat att sjön ska ha det som heter god ekologisk status. Och även om det inte är helt i mål, mår sjön så mycket bättre idag. Det finns fler rovfiskar än tidigare, siktdjupet har blivit bättre och i och med det har krusnate och kransalger kunnat etablera sig på bottnen. Och för oss människor har sjön alltså, mot alla odds, blivit en badsjö. Det är också en perfekt fågelskådningssjö. Faktum är att en joggingtur i min stillsamma takt funkar lika bra som att åka iväg långt med tubkikare. Jag kommer så nära knipan att jag ser hannens ovala vita fläck på kinden. Och jag tycker nästan att det blir för privat när jag hamnar mitt i skäggdoppingparets förspelsdans. Ovanför huvudet skränar vårens första skrattmåsar och ute i vattnet simmar en svart sothörna runt lite majestätiskt med sin stora vita sköld ovanför näbben. Och för några år sedan då blev det stor uppståndelse när två svarthalsade doppingar hängde här i några veckor. Mina första år bodde jag precis in till sjöns norra strand. Jag såg valborgsmässoaftonens fyrverkerier över sjön från balkongen. Växte sen upp söder om stan och har cyklat på ömse sidor om sjön så många gånger att jag inte kan räkna dem. Idag bor jag strax norr om Växjösjön. Nere vid strandkanten ser jag det vackraste av vårtecken. En vithårig dam står böjd och plockar vitsippor. Hon ordnar dem varsamt i en liten bukett. Det är så jag får se mina första vitsippor i år. Några steg till och så landar en helt nyanländ sädesärla framför mina fötter. Jag passerar gulfluffiga säljar, lekplatser med sin våffelstuga, så många minnen. Strax bredvid har jag spelat in inslag om lila fackelblomster och naturmorgonkollegorna har visat mig rörhönan. Ett minne till, eller snarare två, får jag när jag tittar upp mot sjukhuset. Där föddes mina barn, för ganska många våra sen nu. Växjösjön är inte spektakulär på något vis, men den är så nära hjärtat för mig och för så många andra växjöbor. Tror jag ska höra av mig till min kompis och fråga som jag brukar. Ska vi ta ett varv runt sjön? Jag tar med kaffetermos och mackor.
Bra plan, Helena Söderlund var det i veckans kråkvinkel. Och med det är vi framme vid den nya naturfrågan, så är ni med nu? Arten vi söker bör ingen sätta sig på, inte i något växthus och heller inte i Mexiko. Ändå antyder namnet att vi önskar att en familjemedlem vilar en stund på denna sukkulent, som mer liknar en boll än en plymå. Den odlas vid omkring men har blivit allt ovanligare i sin hemmaöken. Svaren kan man mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta till våran adress Naturmorgon 359 30 i Växjö. Så här lyder frågan. Arten vi söker bör ingen sätta sig på. Inte i något växthus och heller inte i Mexiko. Ändå antyder namnet att vi önskar att en familjemedlem vilar en stund på denna sukkulent som mer liknar en boll än en plymå. Den odlas vid omkring men har blivit allt ovanligare i sin hemmaöken. Rätt svar på förra veckans fråga var gaffelantilop som lever i Nordamerika och är världens näst snabbaste landlevande djur. Bara gepard kan komma upp i högre hastigheter än gaffelantiloper. Och vinnarna är Hans Larsson i Dala-Järna, Gunilla Widstige i Borgholm och Eva Lindelöv i Spånga. Naturmorgon kan man lyssna på när man vill och man kan lyssna på gamla avsnitt i appen Sveriges Radio och på webben förstås. Eller så kan man vänta till nästa direktsändning. Den 25 april är planen att vår fältreporter sänder från den lilla nationalparken Dalby Söderskog i Skåne. Där bland vitsippor och gulsippor ska vi träffa på ett gäng unga botanister från en grupp som heter just Ung Botanik. Hoppas på
gullpudrar och vetteros och sånt. Vi som gjorde programmet idag var producent Helena Söderlund, tekniker Lisa Järnestam, fältreporter Lisa Henkov och jag heter Jenny Bernsson-Djurvall. Hej då!